Låt oss läsa texten från Apostlagärningarna. Det är Apostlagärningarna kapitel 20. Och det handlar om Paulus som är på sina missionsresor. Och när man kommer mot slutet, den här andra delen av Apostlagärningarna, då är det väldigt mycket resor och anhalter och stopp och nystarter och allt vad det är för Paulus på hans rundvandringar och rundresor till de olika församlingarna och platserna där han tidigare har varit och planterat församlingar. Och nu så känner han behovet av, och den helige ande har manat honom att han ska tillbaka till Jerusalem. Han anar att det är bojor och band som väntar honom. Men ändå vill han till Jerusalem och han vill vara där innan pingst, eller till pingstdagen. Men så på vägen så känner han bara, jag kan inte strunta att åka förbi Efesos. Jag har varit där i 3 år av mitt liv och tjänat församlingen sammanlagt. Jag måste få träffa de äldste och ledarna. Det kan vara sista gången jag ser dem. Så han kallar på dem när han passerar en stad som heter Miletos. Och så händer då följande. Vi läser från Apostlagärningarna 20, vers 17. Från Miletos skickade han emellertid bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste. När de infunnit sig sa han till dem, ni vet hur jag har uppträtt bland er hela tiden. Från första dagen jag kom hit till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet under tårar och under prövningar som jag har utsatts för genom judarnas anslag. Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er utan har undervisat er om det offentligt och i hemmen. Och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på Herren Jesus. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den helige anden i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds nåderika evangelium. Och nu ser ni mig aldrig mer, det vet jag. Alla ni som jag har besökt och förkunnat riket för. Därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan. Ge akt på er själva och på hela den jord som den helige anden satt er att ha uppsikt över. För att ni ska vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag lämnar er ska farliga vargar som inte skonar jorden tränga in bland er. Ur era egna led ska det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna. Och kom ihåg att jag i 3 års tid, dag och natt, har väglett var och en av er under tårar. Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord. Det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla de som helgats. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på ett sådant sätt ska ta er an de svaga med Herren Jesu Kristi egna ord i minne. Det är saligare att ge än att få. Efter sitt tal föll Paulus på knä, bad tillsammans med alla de andra. De grät häftigt, omfamnade honom och kysste honom. Det som smärtade dem mest var hans ord att de aldrig skulle få se honom igen. Slutligen följde de honom till båten. Herre Jesus, kom nu och var nära oss och låt oss i samtal men också i lyssnande till ditt ord, Herre, få beröras och att vi får förvandlas av ditt ord i Jesu namn. Amen. Paulus har bråttom. Han vill, det är redan påsk. Påsken har redan varit och han vill hinna till Jerusalem, som jag sa alldeles nyss. Han har alltså några veckor på sig, ett par månader att ta sig till Jerusalem, och han är uppe i mindre Asien, uppe i Turkiet alltså, och han inser att han måste få träffa Efesos och församlingsledningen. Och det här blir liksom hans sista tal till de ledarna. Hans andliga testamente lämnar han nu över och säger, här har ni det som jag har gjort och levt och kämpat för i alla de här åren och som jag har gett er. Och det står jag för fortfarande, och det är så ni ska leva. här har ni det, ta det, jag lämnar det med öppen hand. Och så sen säger han, ni kommer inte att se mig igen. Såklart menar Paulus, vi ses i himlen en dag. Men här nere kommer vi inte att ses igen. Det vet jag. Så det här är en oerhört viktigt tal som Paulus håller. Och han vill uppmuntra dem, han vill uppmuntra ledarna, han vill få dem att se att fullborda sitt lopp. Att göra det som liksom kommer an på oss när Gud har lagt någonting i våra liv. Det är någonting som Gud kallar oss till och som vi får kraft att klara av och göra. Och Paulus liksom visar ju för dem och säger, ser ni hur jag har levt? Det är ganska modigt. Det är knappt någon av oss vågar höra så. Titta på mitt liv. Ser ni vad jag har gjort? Jag har levt som jag har lärt. Och så ska ni också göra, säger han. Det finns liksom ingen annan väg. Vill man fullborda loppet så måste man leva äkta och ärligt. Och man måste leva medvetet om vem som är min herre. Så att det jag gör och säger, det syns och märks i mitt liv, i allt det jag gör. Och Paulus liksom står och säger det utan att skämmas, att så har jag försökt att leva. Och jag har gjort det med Guds hjälp. Och nu är det er tur att leva så. Och han börjar med att säga, titta på hur jag har uppträtt. Det är intressant. De flesta av oss när vi presenterar oss för varandra säger, hejsan, jag är pastor. Jag jobbar i Elimförsamlingen och ja, om jag gör ett bra jobb eller inte, det får du prata med andra om, men det är vad jag gör. Så presenterar vi oss. Paulus börjar med att säga, hej, jag heter Paulus. Jag försöker leva ett Kristusliv och det syns och märks i mig. Titta på mig. Är ni med? Så Paulus börjar med att säga, titta på vilket sätt jag lever mitt liv. Det är inte vad jag har gjort egentligen som är det mest avgörande, utan det är hur jag har gjort det jag har gjort. Och så fokuserar han på hela sättet att vara och leva ut Kristuslivet. Och han fokuserade så tydligt så att församlingsledningen kan inte missa poängen. Det är till och med så att reformationsbibeln, som är en viss översättning, de väljer att översätta det här med att titta på hur jag har umgåtts med er, står det där. Det är intressant. Alltså titta på vilket sätt jag har umgåtts tillsammans med er. Så lever man och så fullbordar man sitt lopp. Och Paulus vill ju liksom skicka med det här. Han har inte varit på ett sätt framför dem i talarstolen. Eller när han har undervisat dem. Utan han har varit samma person där som han har varit med dem. Han säger att han har väglett dem under tårar, dag och natt, var och en av dem, säger han. Det kanske ingen av oss kan säga, allra minst pastorn. Inte har jag väglett var och en av er under tårar, dag och natt. Nej. Men det Paulus menar är ju någonstans, det måste ha konsekvenser i mitt liv. Jag leder inte genom att jag bara står och talar till er. Jag leder med mitt liv. Det är så vi leder varandra. Och så håller han fram det för att de ska förstå att det finns inget annat sätt att vara ledarskap. Det finns inget annat sätt att föra människor till växt och mognad än att leva sant, ärligt och helt och överlåtet. Det är så man måste leva. Det finns ingen annan väg. Här står ju slaget i ditt och mitt liv. Integritet. Det tuffaste och det svåraste vi alla har att ta itu med. Och leva med. Alltså att vara hel och sann. Inte fullkomlig och osårbar. Det är ingen av oss. Och det är inte det vi strävar efter i första hand. Utan det är att vara sanna och hela. Eller som en del brukar säga, att man bor i det man gör och är. Alltså att det jag säger, det jag lever ut, det är en del av den jag är. Och det är det Paulus liksom håller fram här och säger, så har jag uppträtt hela tiden. Det är mitt mål. Det är så ni ska leva. Det är så det ska märkas på er att ni är Guds församling. När Paulus talar om andens frukter så vet vi ju nu att han säger det i singular. Han säger andens frukt. Kärleken, säger han. Det är kärleken. Och så sen utlägger han det med 8 andra begrepp. När han säger glädje, frid, tålamod, vänlighet och så vidare. Alla de här begreppen. Men det är i grunden kärleken. Och så säger han, andens frukt, det är någonting som ska växa i oss. För en frukt växer, som jag har förstått det. Jag ser på vårt äppelträd hemma, de mesta frukterna faller ner på backen just nu. Men det har vuxit frukter hela sommaren. Och vi får faktiskt nytta av dem nu. Vi får saft och vi får, ja, goda äpplen att äta om vi vill det. Men Paulus säger någonting intressant i Galaterbrevet 5 när han pratar om andens frukter. Därför att fyra gånger använder han begreppet anden ihop med några verb. Då säger han så här. Han använder alla de här uttrycken: att vandra i anden, att ledas av anden, att ha liv genom anden och att följa anden. Det är intressant. Så vem är det som ger oss liv? Det gör anden. Vem är det som vandrar med anden? Det gör vi. Vem är det som leder oss? Jo, det gör anden. Han har livet och han leder. Men vi väljer att följa och att vandra. Så någonstans är det här ett samarbete mellan Gud och oss. Vi har ju en häftig Gud som skapar oss människor till att ta egna beslut. Det är rätt läckert. Du och jag får vara med på banan. Vi får stå där tillsammans med varandra och med Gud. Och vi får fatta beslut om hur vi lever våra liv. Och någonstans när den helige ande kommer till dig och mig och in i våra liv och föder oss på nytt, så kallar han oss samtidigt och säger: kom och följ. Kom och gå. Kom och vandra. Kom och lev. Jag ger dig livet. Jag ger dig kraften du behöver. Men välj att vandra och välj att gå. Och det är samma sak när Paulus tar om att fyllas av den helige ande. Då säger han så här i Efesierbrevet 5: låt er uppfyllas av helige ande. Vem är det som fyller oss? Den helige ande, det är Gud själv. Men hur ska vi bli fyllda av ande? Jo, vi måste tillåta oss att fyllas. Jag tillåter honom att komma och fylla. Och så lever Paulus sitt liv. Och han skickar med det här till dem och säger: låt det få konsekvenser i era liv. Och så säger han till och med: jag har tjänat ödmjukt, säger han. Och där har vi ju andens frukt. Han vet vem som är hans herre. Han vet vem som har förlåtit honom. Vem som räddade honom där på väg till Damaskus. Han vet vem som har förlåtit och gett honom ett nytt liv. Alltså kan han tjäna ödmjukt. Alltså har han ingenting mer att bevisa. Han vet vem som har betalat priset för honom. Och han ger sig hän. Ödmjukt. Det andra Paulus lyfter upp innan vi nu får samtala, det är att han talar om att han inte har varit rädd. Han säger: jag har varit orädd. Jag har delat med mig av det som jag har fått. Jag har gett det till er. Jag har predikat och sagt det både i hemmen och offentligt. Jag har aldrig hållit undan det. Jag har inte varit rädd, säger han längre fram i stycket, att tala om för er hela Guds plan. Så långt han nu hade förstått det. Det har jag gett er. Frimodigt. Därför att jag vet att det är det som kan rädda er. Och Paulus vet vart han öser, vart han hämtar kraften. Han vet vem det är som förändrar en människas liv. Och därför kan han vara frimodig. Det är inte han som gör det. Det är inte hur han har kommit och predikat som har egentligen har räddat, utan det är Gud själv som har gjort det. Så därför kan han frimodigt berätta och ge ut allt det han har fått. För att fler ska få reda på det. Jag är fascinerad över en sak just nu. Jag läser den här boken. Heidi Bakers bok. Driven av Guds kärlek. Det finns en gammal bok som heter Driven av kärlek. Men den här heter Driven av Guds kärlek. Heidi Baker jobbar i Mosambik. Hon har en egen missionsorganisation. Hon når tusentals med människor med hälsovård, med skola, med kraft och med liv. Märta Söderberg som församlingen stöder lite grann, som är ute i Mosambik. Hon jobbar tillsammans med Heidi i hennes team. Ganska nära Heidi faktiskt. Och jag måste bara få läsa för er väldigt kort här nu. Så att det blir inspirerade till samtalet. Så här läser jag om en liten flicka som heter Beatrice. Som Heidi mötte och som var oerhört sjuk och dålig. Och skriver hon så här: jag höll Beatrice i mina armar och älskade henne. Jesus tittade på mig genom den lilla flickan. Han sa: allt vad du gör för den här lilla flickan gör du för mig. En del av er kanske tänker att tjänsten för Gud, det är ett stort äventyr. Men tjänsten för Gud handlar bara om att älska den person som står framför dig. Det handlar om att stanna för var och en och att vara Jesu väldoft i en förlorad och döende värld. Det är därför jag gör vad jag gör. Jag är bara en enkel nybörjare. Gud säger alltid till mig: Heidi, ditt jobb, det är att älska. Allt som du gör för dessa mina minsta, det gör du för mig. När jag höll Beatrice fick jag skabb och löss. Men det spelade ingen roll. Mitt enda mål är att älska mer. Tjänst för Gud handlar bara om att älska som Jesus. Det handlar om saligprisningarna, konkret uttryckta genom ditt liv. Mission, det är när du är fylld av Guds kärlek så att han kan visa sitt liv och sin natur genom dig. Mission är tänkt att vara bergspredikan praktiserad på jorden. Det är också vad Paulus talar om. Det måste få konsekvens i mitt liv. När jag leder er och när jag går tillsammans med er så har jag försökt leva ut det här, säger Paulus. Och jag har frimodigt gett det. Därför att Gud är Gud. Inte för att han är fullkomlig, Paulus alltså. Utan för att Gud förmår att förvandla. Med hans kärlek och hans kraft så gör han det. Han förstod kärleksprincipen, alltså att ge av det som jag har fått. Fritt och förintet. Alltså jag kan inte hålla det hårt i mina händer. Och jag vill under några minuter bara nu knyta ihop det här med er. För Paulus säger någonting i slutet av sitt tal till dem i Efesos. Då säger han att han har försökt leva för att ge av det som han har fått. Och han säger det är saligare att ge än att få. Alltså det som Jesus sa, det är saligare att ge än att få. Jag tror att detta är en princip, en levnadsregel för dig och mig som Guds barn. Om vi lever efter den så är inget sig likt när vi gör det och efter det. När vi har förstått vad den principen är så är det ingenting som är sig likt längre. Då blir det så att jag ger mig ut för andra utan att egentligen själv tänka på vad får det för konsekvenser i mitt eget liv. Det betyder inte att man är dumdristig alltid, men det betyder att jag är villig att ta risker för att visa kärlek i handling. Och jag tänker så att det här är någonting som du och jag i vår västvärld och i Sverige idag behöver träna oerhört mycket på. Och det är jobbigt för oss. Alltså det finns ju ingen kultur i världen, tror jag, som är så bekväm som vi är i Sverige. Vi har det så fantastiskt bra. Så vem behöver liksom komma och ge mig någonting? Nej, men det behöver ni ju inte. Jag har ju allting. Vem, och därför går inte heller jag och ger någonting. Därför att du har ju allting. Alltså hur ska vi leva efter principen det är saligare att ge än att få? När vi har det så fantastiskt bra. Men jag tror ändå att vi kan ta steg och vi kan lära oss att göra det här. Alltså när Jesus talar om bekymren vi har för vår vardag. För hur vi lever. Då säger han det, bekymrar inte. För vår fader i himmel vet precis vad ni behöver. Men det enda vi gör i vår kultur, nu generaliserar jag grovt. Det enda vi gör, det är att bekymra oss över allt det vi äger. Det enda som tar upp min tid på min fritid förutom fågelskådning och familj, det är bekymmer över ägodelar. Över pengar, över lån och räntor. Över när ska nästa mobil komma ut som jag kan byta upp mig för min håller på att börja krångla. Och det här blir bekymmer för oss som vi bär, du och jag. Och det här påverkar oss oerhört mycket mer än vad vi vill se. Jag vill inte se det för vad det är. För jag förstår att jag själv är indragen. Och det här är jobbigt. Och när Paulus säger de här sakerna så sätter han fingret på någonting som helt förändrar våra liv när vi börjar leva så. När jag läser Heidi Bakers bok förstår jag att hon har anat någonting av vad det här är. Alltså när kärleken får sådana konsekvenser att jag inte bryr mig längre om jag skulle bli smittad därför att jag kramar någon som är sjuk. Så det som vi egentligen kanske gör med våra närmaste. Den kärleken, den ska vi också kunna på något sätt leva ut i Jesu kärlek till andra. Det finns en man som heter Richard Foster. Läs hans bok Vägar till glädje om du kan få tag i den. Den är enormt bra. Den utlägger allt det Jesus säger om predika, eller om, i bergspredikan om att leva för andra och för Gud på ett fantastiskt bra sätt. Vägar till glädje. Får du tag i den så köp den. Annars kan du få låna den. Min är sönderkladdad. Det är för att jag har så mycket att lära mig där. Men den är helt fantastisk. Och han pratar om det här och så säger han: våra bekymmer. Jesus vill sätta oss fria från ängslan över våra ägodelar. När han säger sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också, så menar Jesus det han säger. Han menar att om vi verkligen i allt söker det som Gud har på agendan för oss, så kommer våra egna bekymmer att minska och försvinna. Alltså när vi sätter Guds rike först, så får vi det vi också behöver sen. Det betyder ju inte att vi då slutar jobba allihopa, eller att vi lägger ner med alla ansträngningar för att liksom på något sätt få in förbrödfödan och så. Nej, men det betyder att vi hänger upp vår garantin för vår välfärd. Den ligger inte i vilken arbetsgivare vi har eller i vilken politik som förs i vårt land, utan den ligger hos Gud Fader själv. Han förser oss när vi behöver det. Och det här är så tydligt när vi tittar på andra kulturer där man har förstått någonting om vem Gud är och vad han gör. Och vi blir ofta då lite skakiga och tänker, hur ska vi någonsin komma dit? Måste Gud komma med kriser först? Måste det hända någonting allvarligt innan vi inser vad det är? Men han tar upp tre attityder. Jag vill skicka dem med dig också nu innan vi avrundar. Han säger så här: om vi förstår det här så finns det tre attityder vi kan liksom sätta oss in i och leva med. Den första är att ta emot allt det vi äger som en gåva från Gud. Att inte fästa oss vid att jag har ju jobbat för det här. Det är mina grejer. Ja, men det är en gåva från Gud. Alltså om inte Gud hade gett oss luft, vind, eld och vatten och allt vad det nu heter, så skulle du och jag inte sitta här. Så alltså, allting som vi har och äger, det kommer ifrån Gud. Det är en biblisk princip att se livet så. Och när vi ser det så, då förstår vi att vi måste hålla våra händer öppna och inte knutna. Då förstår vi att vi får det som en gåva. Och så säger han, den andra principen, det är att förstå att det är Guds sak att ta hand om de sakerna och beskydda dem. Inte att jag slutar låsa bilen när jag går och lägger mig på kvällen eller slutar låsa huset. Det är kanske bara dumt att göra det. Det kan ju möjligen pröva vår tro. Men det är ju dumt såklart. Vi ska använda vårt sunda förnuft. Men att vara så upptagen av alla våra ägodelar så att vi inte litar på att Gud är där och förser oss, det är egentligen i biblisk bemärkelse en synd. Det är att säga att det här är mina saker. Det är jag som äger det här. Gud har ingenting med det här att göra, och möjligen ger jag honom några procent tillbaka. Allt är hans. Det jag gör är att jag får det till låns. Och jag lever i den öppenheten att Gud har skänkt mig det här, och jag ber honom att också beskydda det som han har lagt i mina händer. Och då förstår ni att jag predikar för mig själv lika mycket just nu. För det här är en enorm utmaning för oss i västvärlden, inte minst. För jag tror att i den andra delen av världen, i tredje världen, så har man inte samma bekymmer. Utan där överlåter man allt åt Gud, för man har inget annat att göra. Och så säger han, den sista attityden är att säga att om det här nu är något som Gud har lagt i mina händer och han beskyddar det, då är det tillgängligt för andra runt om mig. Det står till förfogande för mina vänner och medmänniskor. Så då händer någonting med en människa. När jag lever på det sättet att det här är inte något jag krampaktigt håller tag om, då försvinner bekymmer. Jag är fri att leva. Jag är fri att älska. Jag är fri att ge vidare det som har lagts i mina händer. Och jag är fri att ge det till någon som behöver det. Och jag tror att om vi verkligen vill bli utmanade, du och jag, så ska vi sätta oss själva i den sitsen. Att vi faktiskt beslutar oss för att ta någonting vi riktigt mycket tycker om. Och så frågar Gud, vem ska jag ge det här till? Och det jag menar med det är ju att det tränar mitt hjärta att hålla fast vid han som ger oss allting det vi behöver. Det tränar mitt inre, min person, att säga, det här är inte allt i livet. Och Richard Foster själv berättar i sin bok hur han gick med sin 10-växlade cykel en jul och hade fått för sig att han skulle ge den till en vän. Och det var den cykeln han hade och det var den han tyckte om. Men han gick där och så sjöng han en lovsång när han gick och fick ge bort den. Där lär vi oss någonting, du och jag. Att leva liksom med öppna händer och att låta det stå till förfogande det som vi har fått till låns. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara, säger Jesus. Och det är så. Det är ju egentligen inget Jesus säger att så borde det vara, utan det är så. Du och jag vet det. Där vår skatt är, där är vårt hjärta. Och det för dig och mig är ett erbjudande från Gud att öppna våra händer och säga tack. Tack Herre, och så säga varsågod till en medmänniska. Tänk när församlingen lever så. Då tror jag att det är revolution i västvärlden, i vårt land, i vår stad, i vår församling. När vi öppnar våra händer och säger Herre, det här är ditt. Det här är ditt och jag är beredd att dela med mig och ge till andra. Ska vi bestämma oss att vi gör så? Ja, vad enkelt det blev nu. Nej, det här, men det är någonting att be för. Det är någonting att sträva efter. Att Gud får lägga det på våra hjärtan. Att leva så med öppen hand. Nu tackar vi Herre. Jesus, tack för att du är så god mot oss. Och vi tar det så för givet allt det du ger till oss. Och vi vill Herre lära oss att leva med öppna händer. Vi vill lära oss att se det som gåvor ifrån dig. Vi vill lära oss att i kärlek visa i handling. Att öppna våra händer och ge till dem vi har runt om oss. Kom Herre Jesus nu och kom i nattvarden och låt oss få se någonting av dig i gemenskapen. Låt oss få lära oss att älska varandra och växa i andens frukter. Tack för att du är här i Jesu namn. Amen.